märker också att den så kallade hemmavarande sonen i den här kända liknelsen, han finns också i mig. Vi ska titta lite på det. Och vi behöver båda, vi är söner och döttrar, men vi behöver mer av faderns kärlek och vi behöver hitta vårt hem i faderns kärlek och vad det kan stå för. Det är runt det här jag vill vara och jag kan känna igen, ja, jag har pratat om det här förr, du har hört det här. Det kanske kan upplevas som grundläggande, jag vet inte. För mig är det här avgrundsdjupt stort. Att jag kan få ha min identitet förankrat i faderns kärlek. Vem Gud säger att jag är. För gör jag en liten sån här nutidsanalys så tycker jag att det finns en stor hemlöshet för oss idag. Alltså vad ska jag eller någon på din gata eller i ditt kvarter, vi, människan av idag, stå på? Vad ska vi ha vår ram i? I en tid där så mycket flyter och det finns en slags rastlöshet. Jag listar några ord här om du vill ta nästa bild. Rastlöshet eller rotlöshet. Det finns en form av, som tidsandan har, du kan klicka några klick till här. Ta några till där. En till tror jag. Sådär. Vår tidsanda av idag. Jag försöker på något fånga in. Var är vi då när vi sitter i de här lila bänkraderna här på eftermiddagen? Jag är i en tid som är hemlös. En tidsanda som är otroligt rastlös och flyktig. Och det är ju bara, jag åker buss in till mitt jobb ibland. Och det är ju bara att se hur vi står på. Vi ska vänta 1,5 minut på bussen. Men det har vi inte tålamod att göra. Så vi måste bara göra något medan vi väntar på bussen. Och scrollandet i sig tycker jag är en sån här termometer på hur rastlös och oförmågan att bara, ja, vi är väl här då en stund. Utan något bara jagar oss i en rastlöshet. Och det skapar vad jag tror också en väldigt rotlöshet, en ytlighet. Min fru Maggan är väldigt duktig i trädgård och vi har fina saker där hemma. Men alltså hade vi satt ett äppelträd nu och så kände vi imorgon, nej, jag tror vi flyttar det. Jag tror vi ska ha det här istället. Och efter 2 veckor tycker vi, blev det där verkligen bra? Jag tror vi ska ha äppelträdet här istället. Det hinner ju aldrig slå rötter i det här trädet. Det hinner ju aldrig bli frukt i en rotlöshet. Jätteenkel bild. Men det är lite av vår tid 2025 också. Rastlösheten, rotlösheten, ytligheten. Och det leder också till fruktan. Till rädslor ofta. Och den djupaste fruktan jag tror människan bär. Det är jag älskad? Alltså gillar ni mig? Är jag okej? Och för att få den känslan av att vara tummen upp för dig. Är vi beredda att göra nästan vad. Speciellt i en tid som kännetecknas av en hemlöshet. Där vi inte riktigt vet var vi hör. I rastlösheten, i rotlösheten, i ytligheten. Då kommer också fruktan att jaga oss. Och därför är det så bra att komma till Guds ord. Komma till Guds hus. Vara bland syskon. Bra text du läste i starten här. Att bli påminn om vad har jag egentligen min identitet i en tid som är så pass svag. Vem är jag här? Och för vad det är värt så vill jag påminna dig och mig om idag att vi har vår djupaste identitet av att vi är Guds älskade barn. Där i har vi vårt djupaste värde. Vi har inte vår identitet i vad vi gör. Och i en tid som hetsar kring att göra, prestera för att vara älskad, för att duga. Då är det bra att påminna sig om att min identitet är vem jag är i Kristus. Inte i vad jag gör. Den är inte var. För om min husbil brinner upp och sommarstugan gör det också. Om det jag har av andra värdefulla grejer eller annat. Om det försvann, då har jag fortfarande mitt värde djupast. Inte i mina vad jag har, utan i vem jag är. Som Guds älskade son och dotter. En kristen identitet, och det här kan ju låta, det är stora ord. Ja, men det är sanningens ord för oss att det också inte har att göra med vad andra säger om mig. Och där har du också tidens hets. Kommentarer, vad säger de om mig, vad tycker de om mig, vad omdömet. Vårt värde är inte i vårt rykte eller vår. Om man säger vad någon annan säger om oss. Utan vår botten finns i vem vi är i Kristus. I Markus evangeliet 1 döps av Johannes i Jordan, står det. Vid den tiden kom Jesus från Nasaret till Galileen och blev döpt av Johannes i Jordan. Genast när han steg upp ur vattnet såg han himlen dela sig och anden komma ner över honom duva. Och en röst kom från himlen. Du är min älskade son. I dig har jag min glädje. Det här är ju starka ord över Jesus där och då. Ja. Men jag och många lärare och teologer med mig skulle säga att det här är inte ett exklusivt Guds ord över Jesus i kanten av Jordanfloden. Utan det här är Gud faderns röst över människan. Det här är Guds röst över dig den här efter. Det är som att han tar tag och egentligen är det han, det står att himlen delar sig. Egentligen står det att den rivs i tu. Det är som om Gud tar tag, river i tu och ropar ner över Jesus. Det här är min älskade son. Och det är det som är verk faktiskt för dig och mig. Att Gud river hår i himlen och säger, du är min älskade, du är min dotter, du är min son. I dig har jag min glädje, jag gläds över dig. Kan vi ta in den Guds bilden? Att Gud skulle vara glad över dig. Eller slavar vi på inför en troligtvis arg, besviken Gud som aldrig tycker att jag når upp till något? Eller är sanningen att faktiskt Gud driver hår i himlen och säger, du ska det, den jag gläds över. Och det vill vi mer mot och det vill jag mer vara trygg i. Ett annat bibelord om grundläggande identitet i Kristus eller att vara Guds barn är i första Johannesbrevet 3:1. Första Johannesbrevet 3:1. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Att vi får kallas Guds barn är vi också. Punkt. Vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Engelskans ord, om du trycker ett klick till, är egentligen lavished, som överöst. Se vilken kärlek Fadern har hällt över oss. Det är som den där vågen till vänster i bilden slår in mot stranden. Se vilken kärlek Fadern har skänkt oss. Den vågen vill han slå i mitt liv. Om 7 sekunder så kommer en ny våg och slår in mot den där stranden. Jag får kallas Guds barn. Och sen kommer det som måste väl vara Bibelns bästa bisats. Och det är vi också. Det hade varit nog att bara få gå runt här och kalla sig Guds barn. Och det är vi. Jesus blir ju den stora förklaringen av hur den Gud är. Och om vi tar nästa bild så Gud är som Jesus. Jesus kom för att uppenbara hur den Gud är. Filippus säger till Jesus i 14, kan du inte visa oss Fadern för oss? Jesus, det är nog för att bara visa oss Fadern, och säger Jesus, så länge har jag varit med dig och ännu känner du mig inte. Vet du inte att den som har sett mig har sett den? Alltså hur får vi en bild av Fadern med stort F? Ja, det är den Gud som Jesus uppenbarar. Vad verkar Gud gilla? Vad verkar Gud vilja ha sagt? Jag lyssnar på Jesus. Vad verkar Gud göra? Jag ser vad Jesus gör, för han uppenbarar Fadern för oss. Han blir avbilden eller på något sätt det synliga uttrycket. Och i Johannes 1, i början i vers 14. Och ordet, och det är en beskrivning för Jesus i den här så kallade prologen, Johannes evangeliet. Ordet blev kött och bodde bland oss och vi såg hans härlighet. Den härlighet som den enfödde har från Fadern. Och han var full av nåd och sanning. I vers 18. Ingen har någon Gud. Den enfödde som själv är Gud och är i Faderns famn, han har gjort honom känd. Ett annat sätt att översätta att han är i Faderns famn skulle kunna vara att han har suttit i pappas knä. Hur den Fadern är och kom för att berätta för oss, för att visa för oss. Vi kan ta fram ytterligare och igen. Ja, det var där vi var, de bilderna. Ja. slags introduktion till detta av en kristen identitet. Kanske sitter du och säger igen, jag förstår det. Ja, men jag vet vad du pratar om, Rickard. Jag är med dig. Ja, bra. Men det här måste jag gång på gång påminna mig själv. Det här måste äta in i mitt liv gång på gång. I en tid som är så rastlös. Som är så ytlig och flyktig. Och jag dras med i den här orkanen som bara jagar. Jag vet inte vad till slut. Jag måste tillbaka till min sanna identitet i Kristus. Har jag blivit döv för faderns sönderrivna himmel och hans rop? Du är min älskade son. Du är min älskade dotter. Jag är glad över dig. Hör vi det? Så i Lukas kommer tre liknelser för dig som har läst din bibel. Det är först en herde som har ett får som springer iväg och försvinner. Hur herden lämnar alla andra och ger sig ut för att hitta det försvunna fåret. Det är en kvinna som förlorar ett mynt. Och hon, det var väl inte så här bra belysning kanske, utan hon var tvungen att sopa hela sitt kök där. Och så hittar hon myntet och hur glad hon blir för det. Och så kommer det den tredje liknelsen om den förlorade sonen. Den som drar iväg, som inte tycker sig hemma ha där det han tycker sig behöva, utan ger sig iväg. Och hans hemkomst och så vidare. Jag tar mig ändå tiden att läsa, fast den du kanske har hört den, så ska du få höra den igen. Lukas 15 och 11. En man hade två söner. Den yngre av dem sa till sin far: ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då delade han sin egendom mellan dem. Några dagar senare packade den yngre sonen ihop allt sitt och reste långt bort till ett främmande land. Där levde han hämningslöst och slösade bort sin förmögen. När han hade gjort slut på allt drabbades det landet av svår svält och han började lida nöd. Då gick han bort och tog tjänst hos en av landets medborgare som skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som åt, men ingen gav honom något. Då kom han till besinning och sa: hur många arbetare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag vill stå upp och gå hem till min far och säga till honom: far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få bli som en av dina arbetare. Han stod upp och gick till sin far. Medan han ännu var långt borta fick hans far syn på honom och förbarmade sig över honom. Fadern skyndade sig fram, omfamnade honom: far, jag har syndat mot himlen och inför dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sa till sina tjänare: skynda er. Ta fram den finaste dräkten och klä honom och sätt en ring på hans finger och skor på hans fötter och hämta gödslakta den. Nu ska vi äta och fira, för min son var död men han har fått liv igen. Han var förlorad men är återfunnen, och festen började. Men hans äldre son var ute på fälten. När han nu kom och närmade sig gården fick han höra musik och dans. Han kallade då till sig en av tjänarna och frågade vad detta kunde betyda. Tjänaren svarade: din bror har kommit hem och din far har slaktat gödkalven eftersom han har fått honom tillbaka välbehållen. Då blev han arg och ville inte. Hans far kom ut och försökte övertala honom, men han svarade sin far: här har jag slavat för dig alla dessa år och aldrig gått emot ditt ord. Och mig har du aldrig gett ens en killing så att jag kunde fira med mina vänner. Men när han där kommer hem, din son har satt upp din förmögenhet tillsammans med horor, då har du slaktat gödkalven för honom. Fadern sa till honom: mitt barn, du är alltid hos mig och allt mitt är ditt. Men nu måste vi fira och glädja oss, för din bror var död. Liv igen, han var förlorad men är återfunnen. Det första man kan slås av rent kulturellt, för man kan behöva någon form av inblick i tiden som var när Jesus sa det här och då också. Och det är det totalt orimliga att någon skulle be om sitt arv i förskott. Jag minns, jag har läst den här texten ibland och känt, det här är ju en ganska bra idé egentligen. Jag kan erkänna mina föräldrar. Jag själv övervägde. Det är ju nu, och ännu mer kanske för 15 år sedan, det är ju nu vi hade behövt ett eventuellt arv. Småbarnsföräldrar som har brist på allt. Kan inte vi få typ arvet nu? Förstår ni? Det känns inte surt. Eller är det bara jag som är så girig? Nej, men förstår ni? Men där och då, att någon skulle säga, jag vill ha mitt arv nu. Det var egentligen ett sätt att sätta en kniv i pappans hjärta. Och egentligen säga, jag önskar du vore. Behandla dig som om du inte fanns. Ge mig det som är mitt. Så uppbrottet är ganska totalt. Det är inte så där bara, vi behöver en ny värmepump, kan vi få lite pengar? Utan det är ett faders mord som pågår. Det är bakgrunden till uppbrottet. Så det kan man ha med sig in i den här texten när man tittar på den. Sonen som drar sig iväg. Och här menar jag letar lite här, och det är inte för att så här hitta en lång lista på hur ruttna vi är. Det har inget. Men jag funderar, var är jag i relation till den förlorade sonen? För när jag ser vad som finns i honom, hans jakt. Han säljer snart allt, ger sig iväg. Och det finns någon form av jakt och en konsumtion. Han ger sig iväg och jagar. Ge sig iväg bara. Det finns igen den här rastlösheten som jag menar finns mycket i vår tid. Att alltid vara på väg, att alltid ska ha mer. Han personifierar jakten på något spännande. Slags flyktbeteendet från att ha tråkigt ens en sekund. Han ger sig iväg. Han slösar. Det är ju väldigt nära oss också i en tid av överkonsumtion. Där vi hela tiden vill ha något nytt, känslan av att bara tänka och få klicka hem något. Och därför är han inte bara en kille i en liknelse för länge sedan. Därför finns han också här, ser jag. Ett slösande. Att gränslöst leva utöver sina resurser. Gränslöshet är också en tid, ett ord för vår tid kan jag tycka. Och det kan ju landra, men jag kan ju bara gå till mig själv. Hur hanterar jag min tid? Hur hanterar jag min igen då scrolltid eller andra saker som vill ha mig? Är det gränslöst? Eller finns det på något vis ramar för mig? Det är väl inget som så leder oss in i en trötthet och till slut utmatthet som gränslöshet. När jag lever över mina tillgångar. Där har vi den förlorade sonen. Utsvävningarna. Till slut tänker jag att den här killen personifierar en slags själviskhet. Att på mina villkor få det jag vill ha när jag vill ha det. Igen, ganska tidsanda. Han blir inte en kille i en text. Han blir en av oss. Han blir en i mig. Och sammantaget så bildas ju en akvarell, tråkiga färger va, som flyter ihop. Och det är vad jag skulle kalla världens beräknande kärlek. Alltså vår tidsandas beräknande kärlek. Som är villkor. Jag älskar dig om. Om du är intressant nog. Om du har rätt sneakers. Om du gör det här. Om du är sån. Jag älskar dig om. Världens kärlek som en villkorad kärlek. Och då blir jag, någon en vad är han, författare och lite allt möjligt, har sagt: jag är den förlorade sonen varje gång jag söker ovillkorlig kärlek där den inte står att finna. Jag är den förlorade sonen varje gång jag söker ovillkorlig kärlek där den inte står att finna. På engelska, som jag sa, så heter den här tavlan The Return of the Prodigal Son, eller heter också Prodigal. Det är egentligen engelska för slösaktig. Så vi känner ju den här texten som liknelsen om den förlorade sonen. Om vi satt i London idag så hade de känt den här texten som liknelsen om den slösaktige sonen. För det är så den heter på engelska. Och lägger vi ihop de orden så får vi en ganska bra bild av vad det är att vara förlorad, tänker jag. Det är att slösa allt sitt eget på sig själv. Jag vinner hela av förlorar mig själv. Att slösa allt sitt eget på sig själv. Det är ju det han gör när han drar iväg. Och då behöver jag bara följa liknelsen. Vart slutar det här? Var är ändhållplats? Serviskhet. Jag ser i den här texten så är det när han står på alla fyra, misstänker jag. Bland svinen han är satt att vårda och önskar, som texten säger. Tänk om jag fick äta mig mätt. Av fröskidorna som svin. Och det är så otroligt sorgligt där. Men det fick han inte. Jesus målar med ganska stökiga kritor upp en bild. Av var själviskhet, var överkonsumtionen, var att leva på sina villkor. Vart tar det slut? Och det sköna i texten är ju att det tar ju inte slut där för den här killen. Utan han kommer ju som vi ofta, jag borde göra det oftare. Jag gör det ibland, jag känner att jag skulle göra det oftare. Han kom till besinning. Han inser att jag är mer än det här. Jag vet inte, det har gått någon sån här Telia-reklam i slutet. Att folk är i en sån här dråplig situation. Och det här är inte Telia. Har ni sett någon av sätten kanske? Det är ungefär det som hände honom i svinstian där. Han bara, alltså det här är inte Telia. Ja, det ska inte vara så här. Det är fantastiskt ändå med sig själv i sin misär. Vänta. Så blir jag den förlorade sonen och irrar mig iväg. Och då måste jag höra när fadern rivit upp och säger, Rickard, du är den älskade. Du är den jag glädjer. Just ja. Och så gör han det vi behöver ha som en del av vår livsstil, tänker jag ändå. Omvändelse. Att vända om. Att vända tillbaka. I Romarbrevet 2:4 så läser vi att det är Guds godhet som kallar oss till omvändelse. Det är värt att säga i en sån här text som kan upplevas ganska skitig och grisaktig. Det är Guds godhet som för till omvändelse. Det är faderns hjärta, brustet för oss, som visas i Jesus Kristus hur fadern ser ut. Så när Jesus hänger på korset så säger han där, förlåt dem. För de vet inte vad de gör. Det är det hjärtat som lockar oss till omvändelse. Det är inte någon slags fader läxa upp dem. De borde veta bättre. Nej, faderns blödande hjärta för oss. Så vänder han tillbaka. Det finns ju en till kille i den här texten. Och det är ju sonen som är hemma. Den hemmavarande sonen. Jag tänker när jag läser om honom att han är en person som är plikttrogen, lojal. På ett sätt mycket av det är ju egentligen som är ganska hedervärda egenskaper. Och, ja, men det att hålla ut, göra sin grej. Nu biter vi här. Jaha, jag har inte lust. Nej, här har jag lovat. Nu kör jag ändå. Det är ju mycket i det som är faktiskt bra, såklart. Men som jag alltså finns det en gräns när något tippar över till att inte bli just bra. Ytterst destruktivt för vem han blir som människa. Plikten och trofastheten att ställa upp. Och där tänker jag också att han är ära mig. Av att ställa upp. Och vi som är här kanske mer eller mindre på något vis är engagerade i vad man säger kyrkans verksamhet. Och det är jättemycket i det som är superbra. På listan, då går jag dit och kokar kaffet. Jag står på listan, nu är det barnsamling, då är jag där. Men det finns ju också en gräns när det här blir ett ändlöst pliktigt uppställande. Som förlorar livsvisionen i det. Och kvar är en plikttrogen kristen som minsann gör sin grej. Men barnaskapets lycka av att vara son eller dotter i huset, den är borta sedan länge. Det här är lite så här, så kyrkans män och kvinnor som likt mig, ungefär det tyngsta jag har tagit i droger är ett försök att snusa en blandning av O'boy och havregryn. Det blir inte några rejäla trippar av det, ska du veta. Alltså jag har skött mig. Jag har varit en duktig kristen pojk. Har jag varit. Så jag ser det i, och det illustreras det starkt tycker jag i Rembrandts tavla. Jag vet inte hur mycket den syns där nere. Han får gärna komma och titta under fikat här. Gå fram och stå och titta på den här lite grann. Han står lite upphöjd på någonting. Och tittar lite så här från oben ner. Det är den hemmavarande sonen och dottern. Den här att på något sätt att se ner. Veta hur det minsann ska vara. När de dömande attityderna kommer. Jag vet minsann hur det ska vara. Att ställa upp. Att se ner på andra. Att kanske förfasa sig över andra. Det kan vara livsstilar, prioriteringar. Förakt kanske. Det kan också vara ett slags borden och måsten som trycker på oss.
Jag har varit där ibland. Jag kanske är där ibland fortfarande och har honom i mig. Jag borde be mer. Jag borde läsa Bibeln mer. Jag borde. Och det kanske jag borde. På ett sätt. Men det finns också en fara när borderna trycker inte lyfter. Och snart är jag den hemmavarande sonen som så näven i bordet och tycker, Herre, jag har tjänat dig i alla dessa år. Kanske borde den här berättelsen heta liknelsen om de förlorade sönerna. För en, han är den förlorade som drar iväg. Den andra är den som är hemma och på något vis också förlorad i missuppfattningarna om faderns godhet. Jag har inte fått något. Men allt mitt är ju ditt. Det är så mycket i de här raderna och jag vet att det är en liknelse. Det är familj Jesus berättar om som bodde där på gatan. Han gör en berättelse men den väcker frågor. Relationerna fadern emellan och hans söner här. Så jag tror att vi riskerar att ha delar av den förlorade sonen vända om tillbaka till Gud. Vi kan ha attityder och stråk av den hemmavarande sonen i oss. Och då behöver vi också vända om och tillbaka till Gud. Och hitta något nytt i faderns hjärta, identiteten som Guds älskade barn. Den starkaste figuren eller personen i texten är ju såklart pappan. Och jag tycker att den här texten är kanske en av de vackraste bibliska berättelserna om hur nåd ser ut. Alltså nåd, oförtjänt godhet, att få Guds godhet liv. Det som Jesus målar här är ju helt outstanding tycker jag. Det står att han ser honom på långt håll och fylls av medlidande. Jag vill påminna er igen om vad jag sa nyss här. Att det här är ju verkligen i kulturella kontexten är det här. Det finns inget att hoppas på i den här relationen. Pappan är dödad, killen har dragit. Ändå kan inte pappan låta bli att på långt håll se. Det är som att han står och skruvar hängränner på sitt stora hus och spanar ner mot vägen. För han tror att kanske kommer någon annan. Så en annan dag så ser han ner mot vägen och ser sonen komma. Redan på långt håll fylls av medlidande. Hur då är Gud? Ja, Jesus visar Gud där. Jesus förklarar för oss hur fadern är. Fadern är en Gud som redan på långt håll ser dig och mig och dina barn. Eller någon du känner som vänder sig, som söker sig lite, vänder sig mot. Och fylls av medlidande. Och springer till killen. Här är det risk att de som hörde Jesus berätta den här liknelsen fnissade lite. Eller så här. För var det någonting män på den här tiden, respekterade män, gjorde så var det att springa. Det var under deras värdighet. Och var det någonting man då inte sprang efter så var det barn. Så när Gud... När Jesus illustrerar oss och förklarar för oss hur dant är Guds inställning till dig. Så är det den springande pappan. Trechó, det grekiska ordet för att han sprang emot honom. Det är ju inte den här killen. Utan det var friidrotts-VM häromveckan bara. Det är 100 meter först i mål gäller här. Du springer för att komma först i mål i ett lopp. Det är en sån löptur pappan har. Så jag vet inte hur det går, men han kan ha artros den här mannen. Jag undrar hur det gick. Men det är det som finns i texten. Han fylls av medlidande, springer mot honom. Han omfamnar honom. Kysser honom. Det är en slags upprättelse av både insidan och utsidan. Kysser honom egentligen gång på gång. Har ni fantasi kvar i era system? Hoppas det. Ser ni där framför er pappan som kom på kyssen? Kan inte, vet inte hur han ska göra det här. Så vill Gud försöka hjälpa dig och mig att visa. Så här ser Guds hjärta ut för dig. Så det här är nåd över ditt liv. Mantel. En slags sparad festdräkt antagligen. Ser man det här så är det så genialiskt målat då. Faderns på något sätt livfulla mantel som blir som en stor, som ett skydd över honom. Det är som, förstår ni, det är som nästan ett tält eller en slags något att ta skydd under. Och så ser vi den här hemmavarande killen, hur mampa helt livlös. Egentligen är det sant. Han har sin pappas identitet och värdighet av att vara son i huset. Men på något vis den här manteln var helt säckig. Ett fantastiskt bibelord det Jesus säger i nöd för folket. Hur länge, hur ofta har inte velat samla er som en höna samlar sina kycklingar under vingarna? Jag pratade en gång med en bonde som hade haft en laggårdsbrand och där en förkonad höna låg kvar. Så när de sparkade undan henne så sprang det ut kycklingar. Ganska stark bild av beskydd av Guds mantel, av Guds omsorg. En mantel. Han får en ring. Det är ju också ett starkt uttryck i den här sammanhanget att på något sätt vara... Får representera familjen igen. Han säger, ja, men allt mitt är ju ditt. Det han säger till den hemmakommande, det är allt mitt är ditt igen. Man har ju alltid fördomar. Din fördom från Aneby, det är att där är väl, alla är väl med i en kyrka i Aneby. Det har vi ju hört. Nej, det är inte riktigt så. Min fördom om Gnosjö är att alla är framgångsrika företagare. Det är säkert inte heller sant. Men det här är som att ringen i texten, det är hem och bli vd och ägare av familjeföretaget igen. Jesus jobbar hårt för att berätta för oss, vad är nåd? Hur ser Guds godhet oförtjänta gott? Och det måste nog vara det som stör den här killen nästan mest av allt. Att den hemkommande får en ring igen. Och skor på sina fötter. Det skulle han behöva. Han har en trasig, den andra står bredvid. Det man kan se i tavlan som Rembrandt målar för den här händelsen och för den här liknelsen. Om man tittar på den ett tag så känner jag, du går för långt, Gud. Det är väl det han säger den här, när han ser pappan, vad han gör. Det här är bara för mycket. Och kanske är det just det som är Guds nåd och Guds godhet över oss. När han river himlen och ropar över oss. Du min älskade dotter, du min älskade son, jag gläds över dig. Det är för bra. Och därför nästan svårt att ta till sig. Därför nästan svårt att leva av. Två detaljer om den här tavlan till sist. För konst kan ju göra som sånger och andra konstformer. Tänjer på något sätt på original för att säga något annat. Eller tycka att den egentliga berättelsen, det räcker inte. Vi måste göra det här bättre på något vis. Nej, utan bredda den. Säga något ännu mer för att få mer sagt. Inte för att säga annat, men för att säga ännu mer. Och den ena saken i texten, det är ju händerna. Händer säger ju väldigt mycket. Ganska starkt språk. Alltså jag kan ju komma till de här bröderna här och säga bara, det är jätteroligt. Men hela mitt kroppsspråk och händerna säger ju inte att det var kul att träffa dig. Utan jag kommer ju med hot, jag kommer med något anspänt här. Och det är därför Hands Up, en gammal västernfilm, det är ett ganska tydligt exempel på att jag är helt ofarlig här. Jag har inga dold agenda eller vapen här. Jag kommer med frid här. Kom gärna fram och kika på den här sen om du vill. Rembrandt har målat två väldigt olika händer på den här. Där den ena handen är ganska kraftigare, den är maskulinare och den andra är mycket nättare och mer feminin. Det är som om han har velat måla in en slags kommunikation att Gud bär i sitt väsen allt faderligt och allt moderligt jag kan behöva. Allt vad som en god, välmenande, tydlig, kärleksfull pappa skulle vilja behöva ge mig. Eller en tydlig, kärleksfullt älskande mamma kan komma med. Allt jag som människa har behov av för att ha en trygg och hållbar identitet i en rastlös, rotlös, fruktansfylld värld. Det finns hos Gud. Händer som trycker honom mot sitt bröst, som lyfter, som tröstar. Det andra är ögonen. Han har ju valt att måla någon slags halvt blind äldre herre. Som om han vill säga, en tid när vi ser med våra ögon och dömer, ofta tyvärr fördömer och kanske föraktar. Precis som storebrorsan gör. Ställer sig lite högre upp och tittar ner på det som händer. Så älskar den här pappan inte med vad han ser utan med vad han bär i hjärtat. Den renaste kärlek som flödar ur Guds faders hjärta. Vi har två barn. Jag minns när vi hade ett barn och skulle få vårt annat. Då tänkte jag, hur ska det här gå? För jag älskar min son. Nu har vi ett barn till. Ska jag på något vis dela den här kärleken och älska ett nytt? Det här går till. Jag tänkte innan. Och jag minns också att jag slogs av när vi fick vårt andra barn. Att det var som att det öppnades ett nytt rum. Det fanns inte innan. Det var 100% kärlek hit. Som inte sen skulle delas till ett till barn. Utan det blev 100% kärlek hit också. Jättevärldslig och mänsklig bild. På något som jag tänker ryms i faderns hjärta också. Gud älskar oss. 100%. Det är min favorit. Hon är min favorit. Han är mitt. Som inte ser och dömer utan älskar utifrån skaparens hjärta. På tal om händer och vad de säger så kan ni se på två andra händer som säger ganska mycket. Han bara vill inte ta i det som händer. Han bara så inte är med på det som sker där. Bara gömmer sina händer på något vis. Det sista som händer i bibeltexten är att fadern bara, men nu, de har ju fest, de hör sång och dans. Jag gillar det, det är ändå bra party. Om man hör en bit ner på gatan och dans, då är det bra fart alltså på festen. Så kommer han hem, killen, och ni har ju hört det nu hur det är. Vi vet ju inte om den här äldre brorsan hänger in på festen, men lämnas lite hängande i slutet på Jesus berättelse. De sista tavlorna Rembrandt målade. Han målade ganska många tavlor med kristna motiv. Men jag kan ju se i min inre syn en annan tavla som jag skulle vilja se. Det är ju att den här killen och kanske den här killen sitter där och bara lutar sig lite mot pappan. Vi vet ju inte om det gick så i liknelsen, men visst vore det vackert om det var så. Jag vet inte alls vad du har haft för tankar runt liknelsen om den förlorade sonen. Men det är en värld att reflektera över och fundera. Finns det hos den förlorade sonen, som jag kallar honom, hos dig? Så du behöver faktiskt vända om tillbaks till fadern och få Guds godhet över ditt liv. Vad jagar du? Lever du gist? Söker du ofullkomlig kärlek i en värld som inte kommer kunna ge det? Hur många snygga Instagram-reels du än postar? Du äter dig bara hungrigare. Finns det sidor hos den hemmavarande killen där vi behöver igen ödmjuka oss? Vi behöver få kliva ner från våra pedestaler och möta min värld och de jag har närmare med större mått av kärlek. Jag tror också den om vi nu har vi kört på ettan och tvåan och trean kanske, skulle vi lägga i sexan i den här texten, då skulle vi fundera, hur kan vi bli mer som pappan i texten? Och det är den stora inbjudan, tror jag, i Lukas 15 för en kristen som vi skulle, om vi skulle uttrycka oss som lite mogna i vår tro.
Det är inte bara om vi har kontakt med den och den, utan det är om vi tar ett steg själv blir andliga fäder och mödrar i en värld där det finns många som behöver komma. Men vem kommer de till då? Är jag färgad av den där som minsann, ja nu duger det, får vi höra här. Eller är det faderns händer, faderns ögon, kärlekens famn som möter den som kommer och kan kommunicera och ge vidare den kärlek som bor i faderns hjärta? Jag tror det är jättekritiskt. Och det som sörjer mig ibland, det kanske inte är så här, men jag kan inte uppleva det i min kyrka hemma och andra sammanhang jag har varit i, att ofta så har jag ett så dåligt andligt självförtroende. Och det sörjer mig. Vem är jag att ta hand om någon annan? Vem är jag att ta fram Bibeln och läsa för någon annan? Vem är jag att vara en andlig far och en mor? Hela himlen gråter. För Gud har rivit himlen i tu och sagt, du är min älskade son, du är min älskade dotter, jag har min glädje i dig, du har en identitet i Kristus som den älskar. Du har ett hem hos fadern och därför har du också en dörr att öppna och säga, kom in till andra. Och det är min bön för dig. Ska vi be. Herre, du vet ditt ord behöver få träffa in på i våra liv och tack helige ande att du är så suverän på att möta den oss där vi är just nu. Så finns det något förlorat i oss, något i väg. Locka oss tillbaks hem idag igen. Ta oss in i en period där vi får hitta hem till dig på nytt igen. Grunda oss i att vi är söner och döttrar till dig. Och har vi fastnat i plikt och kanske fördömmande eller övrig, fast vi inte ens skulle vilja erkänna det, ta oss ner på golvet igen. Ta oss ner på knä. Ta oss in i din famn igen. Forma oss, far. Ge oss mod, fader. Ge oss tro. Och växt så att vi också kan vara fäder och mödrar och ta emot väldigt förlorade eller bara lite sådär lagomt vilsna medmänniskor. Ta oss vidare. Och som besökare på den här orten så vill jag bara välsigna den här kyrkan, de andra kyrkorna som är med här. Att få vara andliga hem verkligen. Vidöppna armar som kan ta emot och kan trösta, kan dra och utrusta. Vi ber om det. I Jesu namn. Amen. Yes. Jag kommer ta saker om den här om en knapp timme här igen, så hoppas du har möjlighet att vara med då också. Så jag vet inte, jag har med en bok också, en typ av andaktsbok som du gärna får bläddra och titta. Jag kan prata mer om den här ikväll också, men den finns på ett bord där nere. En typ av andaktsbok kan vi säga så länge. På den här tavlan också under breaket här. Varsågod.
Tack Rickard, tack. Vi tar med oss detta att Gud vitt i tu himmelen för att säga de här orden till dig och mig. Du är min älskade son, du är min älskade dotter. I dig har jag min glädje. Fantastiskt. Tack än en gång. Klockan 19 är vi här, men nu blir det kaffe, te, lite fika.